Hallå?
Hallå, ja.
Lyssnar du i appen Sveriges Radio?
Jättebra. Lyssnar du någon annanstans så missar du nämligen resten av veckans poddavsnitt. För de släpps nämligen bara i appen Sveriges Radio.
Jaha, ja.
P3. Sveriges Radio.
Du gör som du vill, Matilda. Det har du alltid gjort.
Jag har rört upp känslor innan sändningen ens hann börja.
Jag bara säger det. Tänk om du hade kommit 10-5 minuter tidigare till jobbet och liksom inte behövde stressa så pass mycket så att du blir en otrevlig, svinaktig person.
En riktig liten satmare som inte svarar på tilltal.
Ja, du får ju tänka på. Tänk på vad ringar på vattnet kan göra.
Ja, ja. Det här kanske är min sista dag på jobbet.
Det tror jag inte, tyvärr.
Avsätt mig nu. Starta en rörelse.
Så svar inte på tilltal. Jag säger hej, god morgon när jag går ut hit och hämtar te. Och hon tittar inte upp från skärmen för hon är så stressad och hon är så inne i sitt arbete. Ute i sista sekund.
Ja, för jävligt rånge. Jag längtar till du får ett sånt falling down på David. Jag hoppas att jag är här då.
Ja.
Just det.
När du ser liksom baseballträt knäcka kranen.
När jag
kranen.
Hittar med näven.
Ja.
Och så kommer det sådana arg tårar. Ja.
Arg glädje, ledsen tårar.
P3, Sveriges Radio.
Känner du att så här, lappar som står på olika ställen som typ butiksägare eller kassaoperatörer eller liknande sätter upp, att det påverkar dig positivt, sådana här du är värd allt.
Nej.
Du är fin idag. Alltså du vet när man ska slå pinkoden eller någonting så bara, du är fantastisk.
Jag förstår. Alltså jag funderar på så här.
Jag uppskattar.
Gör du?
Jag uppskattar att man så här, du försöker sprida någon sorts positivitet. Mm. Jag uppskattar. Men jag kan inte känna att jag kan inte ta till mig av det. Alltså det påverkar mig noll. Jag undrar om det finns någon som går runt och bara, sen så bara läser den och så bara, jag kanske är det.
Jag tror att det är så.
Det kanske finns det. Ja, då är det värt det.
Och det gör ju...
Om bara en.
Nej, alltså, då är det ju... Det är ju toppen.
Ja.
Men det är ju också obegripligt.
Ja.
Jag vill inte att det ska sluta. Alltså, om människor läser på en liten sån dymolapp på en kortapparat, du är fantastisk och känner, fan, kanske är det. Då, take my money.
Ja,
alltså,
ja,
kör.
Take it.
Men samtidigt, Hur kan det påverka dig?
Det kanske du borde söka för.
Det måste du söka.
Du borde söka för det.
Kanske, för det kan vara kopplat till andra mentala problem.
Det är. Det är liksom bara ett det är en indikation på att du behöver söka hjälp om du blir påverkad av dem.
Ja, men det måste vara så.
Ja.
Men blir du det? Jättebra.
Superpositivt. Positivt. Vet du vad vi borde sluta med? Vet du vad folk borde sluta med att luta sig mot som ett bra argument till att liksom öppna upp sig i den utsträckning som folk gör.
Mm.
Om bara en. Alltså den grejen. Du vet att folk har suttit och berättat om sin alkoholiserade far och hur det har påverkat henne i något sommarprat. Mm. Eller suttit och vad heter det, fläckt ut sitt absoluta mest inre i någon intervju i Skavlan eller vad det nu än är för någonting. Och så bara,
varför sen, delar du mer av det här? Liksom? Varför?
Nej, men om bara en. Om bara en, då är det värt det. Är det värt det?
Är det värt
om bara en?
Det är inte värt fler.
Det är inte värt 10, tycker jag.
Ska du sitta här och fläcka ut din barndom och ditt trauma för en person?
Om jag skulle liksom blotta mitt absoluta inre och det skulle rädda 10 människors liv.
Ja, vad är minimum för dig?
Det hade jag inte gjort.
Nej, du hade inte gjort det. För det är bara 10 personer.
Om 10 människor hade kunnat fortsätta leva om jag blottade mitt absoluta mest mörka inre, då hade jag inte gjort det.
Det är
inte värt det. Och framförallt inte för en. Känner du inte också det? Alltså jag typ hade kunnat ta livet av den med mina egna händer. För att slippa
prata om din barndom.
P3, Sveriges Radio.
Det grottas i.
Ja, men alltså, den svenska marken gungar under mina fötter.
Är den svensk?
Det är det man frågar
marken
sig.
Vi går på.
Det är det man frågar sig. Mitt konungarike, Sverige.
Ja, precis.
Skakar i grundvalarna as we speak.
Ja, för att...
Nej, men för att Olivia sitter och säger till mig...
Piper ut.
Hon har varit i... Nej!
Ja.
Jag har ätit en fett med luk, eller vad de nu äter. Hon säger till mig, visste ni att Arla är typ danskt?
Mm.
Jag bara, du säger inte sanningen till mig.
Nej, säg att det inte är så.
Men sen så bara, så sa hon så här, men det är ju ett mejerikooperativ på något sätt, bla bla bla, men typ huvudkontor i Danmark. Jag bara, det här kan inte stämma, så börjar jag så, nu forskar jag då på Arlas ursprung.
Vad kommer fram till då?
Arla är ett svensk-danskt mejerikooperativ bildat år 2000 genom en fusion av svenska Arla och danska MD Foods.
Svenska Arla?
Ja, står det här då.
Och danska någonting annat?
MD Foods, ja precis. Mm. Arla ägs av bönder i Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Luxemburg och Nederländerna. Produkter märkta med Arla Co garanterar att mejeriprodukten är tillverkad i Sverige med 100% svensk. Blablabla. Det finns någon typ av dansk koppling här i alla fall.
Men är det en ko på? Då är det svenskt. Då är det svenska produkter i alla fall.
Jag vet inte.
Du sa ju det.
Ja, ja precis. Eller den här blågula kannan brukar rulla också. Ja. Och med detta sagt, jag tar inte ställning för Arla som kvalitetsmarkör. Det är bara någonting som man är uppvuxen med ska vara 100% svensk.
Ja, just det. Och då fortsätter det vara det, i mina ögon i alla fall. Inte 100% då, men...
Nej. Huvudkontoret ligger i Viby, Danmark. Mm. Nej. Ja, det är här någonstans det börjar skaka.
Ja, det börjar verkligen skaka.
Att Arlas huvudkontor då ligger i Danmark. Mm. Nej. Nej, det är inte mitt.
Ja, först Volvo.
Mejerikooperativ.
Nej, precis. Ja, det var inte kul att höra.
Nej.
Hur ska vi komma upp från den här dalen som vi har hamnat i?
Jag vet inte riktigt. Jag får väl fortsätta sippa på min flat white som innehåller vitt.
Ja, just det. För du har en ful dag idag, eller vad sa du?
Ja, men jag ser du inte att jag ser ut som ett liksom nyförlöst guldhamsterfoster i ansiktet?
Du kom in här och så sa att du lite smått sugen på... Självslakt eller vad var
nödslakt.
Det? Nödslakt.
Försiktigt öppen för nödslakt.
Av
ja.
Dig själv?
Ja.
För det är väl en väldigt tjejgrej att kunna vakna upp en dag. Alltså ingenting har hänt, men idag är jag ful.
Mm. Det är korrekt.
Igår vaknade jag upp, såg exakt likadan ut. Mm. Men då var jag inte ful. Gjorde man inte? Vad är det som har hänt då?
Det som har hänt är, det kan vara olika saker.
Aha.
Det kan vara en cystisk akne som plötsligt har brutit ut.
Okej. Okay.
På grund av the cycle.
Mm.
Och den cyclen, den kan också den kan påverka en både exteriört och interiört.
Precis. För är det verkligen cycle eller psycho?
Cycle psycho.
Psycho psycho.
Men ser du inte hur jag ser ut i ögonen?
Nej, alltså det är ingen skillnad.
Tack. Jag har alltså så svårt irriterade ögon. Alltså för att det är pollen och lash serum.
Ja,
så att det är en som jag har... åsamkat mig själv och en som moderjord har åsamkat mig.
Okay.
Som gör att jag då har små rosa grishål.
Men då vill jag bara...
mitt ut i ansiktet.
Men är du tjej, vaknar upp och du anser själv att du är ful idag, så vill jag bara påminna om att killvärlden kan meddela om att du ser exakt likadan ut som vi alltid har sett dig. Mm. Sen om det är fult, det vet jag inte. Det kanske då var det innan det också i så fall.
Men du har ju glidit in här med solbrillen någon gång för att du har fått någon vagel och...
Jo,
och jag vill inte ta av dig kepsen och så. Det är inte som att du är så...
Jo, men det verkar liksom inte som att det handlar om det egentligen, när att det finns något konkret fysiskt att pinpointa. Liksom så här, generellt när man märker att folk pratar i de här termerna, så verkar det bara vara så att de känner det.
Mm.
Det känns så. Inte att det syns någonting som de kan pinpointa.
Nej, men vad ska vi göra då?
Jag vet inte. Fortsätt känna då. Vi lever ju i känsloargumentens tid.
Jag kan liksom inte... Jag ser ut som två rosa grishål.
Ja, just det.
Jaha.
Vet du, jag vet inte vad du ska göra.
Nej.
Åt det.
Det går inte att göra något åt det, David.
Det går inte att tänja ut ögonhålan.
P3, Sveriges Radio.
David, du kan inte göra någonting. Du ska inte göra någonting heller. Om någon tar upp det så ska du bara säga, ja, jag förstår att det måste vara jobbigt. Och sen så ser medlidande ut. / gift pappa med 3 tonårsdöttrar.
Ja, just det.
Ah, okay.
Så man ska bara att hålla med.
Ska man bekräfta dem? Jag är ledsen.
Ja, jag ser det.
Hela den här situationen är så när med hur ful och fet och grishålsögon och akne och allt det där som jag ser på dig. Du, vet du vad? Du stannar hemma idag. Du ska inte ut och visa dig sådär. För folks skull.
Tänk att du ska
din skull.
En tonårspappa. Alltså en pappa till en tonårstjej. Alltså tänk att du ska bli det.
Jag orkar inte tänka på att barnen ska växa upp i den här världen. Jag orkar inte göra det. För bor vi här bland civilisation, då kommer ju alltså mullorna i Irans döttrar kommer känna en mer av en frihet än vad mina barn kommer göra. Mm-hmm. Framförallt min dotter.
Vad sunt. Ska... Vad modernt och sunt.
Nej, men jag vägrar hänga med. Typ. Nej, men alltså de kommer längta till hedersförtryck.
De kommer sakna.
De kommer bara, tänk om vi bara var hedersförtryckta.
Får man skoja så.
De kommer ha liksom så här hemliga affischer under sängen på hedersförtryck.
Nej,
så
gud bara, David!
Skoja.
Ja, men jag får panik.
Jag skojar ju. Det är så uppenbart att jag gör det. Det är därför jag känner mig
bekväm. Man kan väl skoja om hederskultur, men man behöver inte skoja om våldet.
Nej. Nej, det gör jag inte.
Nej, det gör du inte.
Nej, inte våldet. Nej, bara
men vadå, kommer du
det
vara...
övriga förtrycket.
Kommer du... Vad, hur kommer den här kontrollen vad säger man? Utvis...
Har du blivit jag?
Ja.
Är du jag?
Ja.
Synd att inte jag är du då, som kan hjälpa dig.
Nej, men, uttrycka sig?
Jag,
är det som man säger?
Jag vet inte. Men någon slags element och kedja. Jag vet inte.
Ja.
Men, vad heter det? Nej, men alltid när jag tittar på Twins...
Mm.
Med Arnold Schwarzenegger och Danny DeVito. Varje gång så jag gör det så tänker jag så här, där Arnold Schwarzenegger växte upp, där vill jag växa upp med barnen. Där vill jag att de ska växa upp. Där vill jag växa upp
där med
barnen.
Där vill du växa upp med barnen. Men jag undrar vad det är som gör att man blir... För jag är ju, alltså jag har ju irriterande liksom liberal fadersfigur.
Ja.
Alltså pappa är ju liksom så...
Han bryr sig inte om det.
Nej, men han är ju uppvuxen, han är också uppvuxen med bara brorsor.
Mm.
Och han alltså så... Lite liknande som du, liksom. Men han är ju så här... Alltså jag skulle kunna komma hem liksom... med den gode kurdiske räven.
Ah.
Och pappa skulle vara så, tja, bra whisky. Alltså, så här, det finns ingen sån.
Nej.
Det finns ingen sån protektionistisk vibe.
Nej,
alltså
nej.
Som märks, det är klart att han bryr sig om att jag ska må bra och älska mig.
Ja.
Men jag har aldrig varit med om att han har, du vet.
Nej, där är vi olika.
Och efter 16 år vid makten är Viktor Orbáns tid i Ungern över.
Ja, vad bra att du ska ge mig lite fördjupning.
Nu jäklar ska ni få fördjupas i ungersk politik.
Toppen.
Ni har ju redan konstaterat att det var en kille som vann. Närmare bestämt oppositionsledaren Peter Modgyor. Och han gick ju upp på scen till My Way med en ungersk flagga i handen. Och sa att han och liksom folket tagit tillbaka sitt land. Och vissa menar att det kommer vara lite mer den här viben i Ungern nu. I love Europe. Till exempel gick Ursula von der Leyen, alltså EU-kommissionens ordförande, ut på sociala medier igår när valresultatet var klart och skrev att ikväll slår Europas hjärta starkare i Ungern. Och det här valet har ju också kallats för ett av de viktigaste valen på länge, inte bara för Ungern utan också för Europa. Det var också rekordmånga som var med och röstade, så det har ju uppenbarligen varit ett val som engagerat på många sätt. Och Orbán kastade också in handduken relativt tidigt. Klockan 8 började valmyndigheten publicera de första resultaten, alltså igår kväll. Och 1,5 timme senare så erkände sig Orbán besegrad och sa liksom att det var en smärtsam kväll för hans parti. Och vår internationella korre här på Sveriges Radio, Daniel Alling, tror att det finns flera anledningar till att Orbán förlorade nu. Hans analys är liksom att dels att Orbán har suttit så länge att folk har velat byta ut honom, men också att han inte fått ordning på ekonomin de senaste åren, och kanske också för att han spelat för högt när det handlar om EU-frågan och Ukraina, och att vissa tyckt att Orbán varit för tjenis med Ryssland. Så resonerar Daniel Alling. Men vem är då den här killen, Peter Modgyor?
Kanske. Vad heter partiet? Tissekisse?
Tissa, precis. Tissekisse nästan. Han är ledare för det partiet. Det är ett socialkonservativt parti. Men han tillhörde faktiskt länge Fidesz, alltså Orbáns parti. Mm. Och var liksom en högt uppsatt lirare där. Men sen så bröt han med partiet och anklagade dem bland annat för korruption. Och rent politiskt så är han konservativ och nationalist, men säger sig liksom vara mer pro-EU och vill till exempel införa euro i Ungern och bryta beroendet av energi från Ryssland. Men när det handlar om migration och inställningen till Ukraina så ligger han liksom nära sitt gamla parti.
Gäspar i micken, David. Så trevligt. Ja,
förlåt, det var inte meningen.
Jag är också så van så jag tar inte ens in det längre. Jag bara
skjuta upp på micken om du ska gäspa.
Nu skulle vi ha haft den här förlåt-knappen.
Förlåt.
Men EU hoppas i alla fall på att man får någon som verkligen vill samarbeta nu. Och det här har som sagt beskrivits som liksom en jordskredsseger för oppositionen. Och de verkar också få 2/3 majoritet. Och det betyder att de i så fall verkligen liksom har en möjlighet att påverka och förändra det politiska systemet eller vad man ska kalla det. Till exempel kan det öppna för grundlagsändringar. Så det blir ju spännande att följa vad som händer i Ungern nu.
Det här är exakt precis det man behöver för att kunna komma till jobbet och bara säga ja, oppositionen vann valet i Ungern. Mm. Partiet Tissa eller något sånt där, va? Mm. Han är väl lite socialkonservativ men lite mer EU-vänlig. Mm. Har jag förstått det som. Ja, men det, man hänger väl med.
Perfekt,
ja,
perfekt. Exakt. Kaffe, automatsnack.
Exakt. Hörde, det var någonting med att han ville liksom bryta hur beroende man är av energi då, ifrån Ryssland också. Men du vet, så här, det är fortfarande ett initialt stadie, så, men det är svårt att veta vart det här barkar, så att säga. Jo, han är ju inte Orbán, men är det långt ifrån?
Orbán, är det långt liksom, ifrån? Är det att folk var lite trötta på? Han har spelat för högt kanske, Orbán.
Ja, precis.
Med Fidesz och sådär.
Men du vet, så här, vi får ge det lite tid innan vi säger något ytterligare, tänker jag då.
Kanske har varit lite för senis med Putin enligt Vänlena och sådär. Mm. Det var ju en överhängande majoritet.
Ja. Alla kommer att låta så smarta.
Exakt, det här ger du, Sverige.
Oh, shit, alla är Europakorrar idag.
Och så alltid när folk ska gå ifrån fikarummet eller byggboden eller vad det är, så här, när de ska gå och jobba så måste de ha någon sån fras. Här blir inga barn gjorda.
Ja.
Då är det lika bra att gå ut och ta tag i det igen då.
P3, Sveriges Radio.
Idag besöker den sista shahen av Irans son, Reza Pahlavi, Sverige. Vem är exilprinsen som lyfts fram som en potentiell ledare i landet och vad gör han här? Vi frågar vår mellanösterkorre Cecilia Ydén. God morgon.
God morgon.
Du, innan vi går in på det, fredsförhandlingarna i Islamabad i helgen, om man inte har hängt med, vad är det som har hänt? Har de träffats nu?
Ja, de har träffats och de träffades ansikte mot ansikte på högsta nivå sedan 1979. Men förhandlingarna strandade och J.D. Vance, USAs vicepresident, åkte hem och sa att det blev inget avtal. Men det här var efter 21 timmars förhandlingar och det var väl ingen som trodde att man skulle komma fram till ett avtal så snabbt.
Vad väntar nu då? Liksom? Är det fortfarande vapenvila eller vad är status?
Ja, det finns ganska många frågetecken kring detta, men jo, vapenvila är det fortfarande och sen vet vi inte om det kommer att fortsätta någon form av förhandling på någon annan nivå. Och samtidigt så har Donald Trump utfärdat nya hot mot Iran och också sagt att USAs marin kommer att blockera Hormuzsundet och se till att de fartyg som har betalat avgifter till Iran för att ändå komma igenom Hormuzsundet, att de ska stoppas och bestraffas.
För frågan, för vi hade, nu kommer jag inte ihåg vem det var som var här.
Hallå, ja. Det var en hick, en host och en rap samtidigt.
Ja, det var på allt på samma gång där. Man blir exalterad när man får prata med Cecilia Ydén. Så är det, och det är du van vid, Cecilia. Men du, så här.
Det är jag som är exalterad att få prata med er.
Vad bra. Du,
vad sa du, det var någon som var
jo,
här?
Jo, men det var någon som var här. Vi pratade på ämnet, jag tror det var Timas. Men att man inte riktigt vet, vem är det man förhandlar med i Iran?
Jo, men det vet man. De var där. Det är talmannen Kalibaf och utrikesministern Araghchi bland andra. Det var en stor iransk delegation. Och det intressanta var när man tittade på de här bilderna. Det var väldigt, väldigt lite konkret som kom ut ur förhandlingsrummet som vi journalister fick veta. Men när man såg dem komma dit, J.D. Vance leende, gick ner från flygplanstrappan, klappade om sina pakistanska olika kollegor. Det var Pakistan som stod värd för det här. Och sen kom iranierna. Och det var liksom inga besegrade eller desperata representanter för Iran, utan de såg självsäkra ut och rörde sig där i Islamabad som om de hade vunnit. Och det är ju det båda sidor nu säger, att iranierna säger vi har vunnit, USA säger att vi har vunnit kriget.
Men vet vi vem som är Irans ledare till 100%?
Ja, den högste ledaren, det är Khameneis son, men han har inte visat sig, och det sägs nu att han har skadats allvarligt under attacken som dödade hans far, och att han kanske har så stora liksom skador i ansiktet att han inte vill visa sig offentligt. Men det spelar inte så stor roll, för att den som nu har Iran i sin hand, det är Kalibaf som är talman i parlamentet och har haft högt uppsatta positioner inom revolutionsgardet. Och det gör att när Trump säger att nu har vi sett ett regimskifte i Iran, så har det på sätt och vis ägt rum. Men det har ju inte gjort Iran mer moderat eller liberalt eller medgörligt, utan Kalibaf representerar en militarisering av Iran och revolutionsgardet har fått ännu mer makt.
P3, Sveriges Radio.
Reza Pahlavi, vem är då han?
Ja, som du säger, han är den sista shahens son. Han landade igår och ska tala i riksdagen idag, inbjuden av Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Han är den person som har seglat upp som en möjlig representant för det nya Iran. Och det är många som tror på honom, som tror att han skulle kunna leda Iran in i en ny era efter att ayatollorna och mullorna har störtats i Iran. Men det är kontroversiellt. Det finns också väldigt många som är oerhört kritiska till att just han, som är en son av monarkin, skulle föra Iran in i demokrati efter pappans ganska brutala styre.
Men vad är oddsen, snedstreck chansen, snedstreck risken att det skulle bli en sån maktförflyttning i Iran? Vad tror folk?
Just nu så ser det ganska mörkt ut för alla som vill få bort regimen, eftersom den inte har störtats under det här kriget utan faktiskt sitter kvar och kanske har blivit ännu mer hårdför och konservativ med de ledare som nu har dykt upp efter att stora delar av hela Irans ledarskikt har dödats i de här attackerna. Men det är många som tror på Pahlavi. Och under demonstrationerna i Iran i januari så hörde vi hur människor ropade Javid Shah, som betyder lever shahen. Och de ser honom, många ser honom bara som en symbol, som någon som kan leda Iran under en övergångsperiod. Men andra är väldigt kritiska. Och sen finns det de som hyllar monarkin och längtar tillbaka till den tid som var före 1979 och den islamiska revolutionen.
Men hur har Reza då uttalat sig kring det här? Har jag missförstått det, eller är det så att han säger att om nu en sån möjlighet skulle dyka upp så skulle jag bara leda någon slags övergång till att iranierna får välja själva vem som ska leda?
Ja, det är precis vad han säger, och det är det många som stödjer honom, som kanske är skeptiska till just honom, också betonar att han är den samlande kraften, eftersom det inte finns någon annan som, jag menar, den brutala regimen i Iran har krossat all opposition, och därför är han den enda som framstår som någon som kan samla alla iranier som är emot ayatollah-styret. Men kritiken är ju omfattande samtidigt, och det finns många iranier i Iran som är tveksamma till detta. Det var inte därför vi störtade shahen, för att få tillbaka hans son 47 år senare.
Den här, man har ju hört experter beskriva det som att han är liksom lite sådär charmoffensivsugen mot västvärlden, att han vill skärma västvärlden. Vad skulle vara syftet med det?
Ja, det är för att samla stöd i västvärlden för att just han skulle leda en övergång. Och där har ju många varit väldigt kritiska till att han till exempel har hyllat USAs och Israels bombningar av Iran för att han hoppades att det skulle leda till regimskifte. Men också hans nära band till Israel som går tillbaka till 80-talet har varit någonting som många ser skeptiskt på. Även att tidningen Haaretz i Israel tillsammans med kanadensiska Citizen Lab avslöjade en påverkanskampanj där tusentals konton på sociala medier på olika sätt finansierades av till exempel Israel för att föra fram Reza Pahlavi som den person som skulle kunna leda Iran under en övergångsperiod. Sen finns det också tveksamheter kring vad han har gjort under alla dessa 47 år som han har levt i exil. Där han på olika gånger så har han försökt engagera CIA och USA under till exempel Ronald Reagan redan på 80-talet för att störta mullorna i Iran. Men det har liksom inte blivit någonting, och det är inte många som vet vad han gjorde exakt under 80- och 90-talet innan han började försöka få en roll. Och det var egentligen efter 2009, de stora protesterna i Iran, den så kallade gröna revolutionen.
Tiden rinner iväg, men vad tror du att vi kan förvänta oss av hans Sverigebesök?
Ja, han kommer säkert att hålla ett väldigt ett tal som kommer att engagera väldigt många människor. Men som sagt, det är ju Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna som har bjudit in honom, och där finns denna kritik mot att de som är för honom på demonstrationer har trakasserat alla exiliranier som inte vill se en son till en shah som den som ska leda Iran i framtiden.
Tack så mycket, Cecilia Udén.
P3, Sveriges Radio.
Satt jag i halsen under intervjun med Cecilia Udén?
Ja.
Alltså en riktig sån ordentlig. Jag åt ingenting, vill jag bara poängtera. Utan det var bara att jag kan inte bara vara.
Nej, du måste fucka upp någonstans. Ja. Kommunens självkörande buss.
Ja, vi har väl sett de där små söta.
Är de? Ja, titta där!
Ja, de ser ut som att de är en del av typ en animerad barnserie.
Ja, verkligen. Det skulle kunna vara röd och heta så Busselina.
Ja, precis.
Ja, det fungerade till och från, men sen var det stora utmaningar med hela systemet på bussen att få fram reservdelar och liknande, säger Felix Sunesson, hållbarhetsstrateg på Trelleborgs kommun. Tanken var då att Skånes första självkörande buss skulle underlätta för kommunens äldre invånare. Mm. Och den tänkta sträckan, jag läser på Aftonbladet, tänkta sträckan var 450 meter och skulle öka då transportmöjligheterna för gamlingar ner.
Mm.
Och det blev en massa tekniska problem.
Mm. Svårt att hitta vinterdäck och såna här grejer.
Ja, och den kostade ju då, vi ska se vad den kostade, skattens egna betalare. 9 miljoner kronor kostade projektet.
Mm.
Och nu ska den då säljas för 50 000.
Ja.
Och annonseras då och marknadsförs som ett hönshus.
Ja, det skulle kunna vara ett hönshus, absolut. Det står också lite tragiskt att ha punka på framdäcket. Åh, Busselina.
Det är en humoristisk vinkel utifrån perspektivet att den inte kommer kunna användas för det den är skapt till, säger Simon Sandberg, kommunikationschef på Bergsjö.
Varför kommer den inte kunna göra det? Om man köper den där och sen så renoverar man upp den, och så kan man väl använda den som självkörande själv bara.
För
det skulle vara jätteskönt att ha den här, köra ungarna till träning och vet du det.
Stora fönster som man kan titta på lekplatser och sånt.
Förhörs. Ja, och just det, att jag åker förbi liksom så 15 km i timmen på olika skolgårdar och står och tittar där genom med trenchcoat.
Mm.
Eller? Nej, men det här hade ju varit jättebra, för varenda småbarnsfamilj borde ju ha en sån här.
Mm.
Bara köra folk till träning eller köra till skolan eller vad det nu än är, utan att man behöver lämna hemmet. Utan man bara i någon app så. Kör dem dit.
Jag vill ha den.
Ja, jag vill också ha den. Ska vi dela på den?
Mm. Vi behöver någon som kan rusta upp den lite bara.
Men ja, det kommer inte gå. Men när de här har börjat, det finns ju såna här i Stockholm.
Finns det?
Ja, det finns flera stycken. Det här var ju den enda och den gick inte i Skåne. Nej. Då, uppenbarligen.
Var finns de då?
Barkarby finns det.
Jaha.
Och då är det en liten sån här som bara åker runt så jättesakta. Och sen så, vad heter det? Men jag bara tänker så här, jag vet ju hur det är med bussar när det finns chaufför och övervakning.
Mm.
Alltså hur folk inte kan sköta det ens.
Nej.
Hur skulle det vara så här? Här är det frilejd.
Det är därför det var riktat till gamlingar. För ja, de sätter inte benen på fötterna på säten och sånt.
Ja, men så här, spraya, ta sönder säten. Mm. Har du åkt nattbuss någon gång?
Prata inte med
mig. Har du åkt nattbuss någon gång?
791.
Ja.
Från Gullmarsplan.
Ja.
Prata inte med mig om den. Jag har sett det, jag har levt det. Jag har också gått av vid Tussmötevägen och spytt.
Är det den stora nattbussdagen?
Ah! Nattbussarnas Appreciation Day.
Nattbuss 807.
P3, Sveriges Radio.
Det blev ju den stora nattbussdagen.
Mm.
Vi har ju fått höra här att de på eftermiddagen skrattar åt det ämnet.
Ja, tydligen så hade Ahmet då... bless his heart and soul.
Eftermiddagens producent.
Ja, liksom pitchat det som så här nattbusshistorier.
Ja.
Och då hade han också för tråkigaste ämnet jag någonsin. Det tror jag inte alls.
Det är såklart
det är på nattbussen det händer.
Det är exakt där allting händer.
Ja.
Det är ju det farligaste och jag tror att det är många som säkert har träffats där. Huckat ja. På nattbussen. Och slagits, dött, ja. Fötts. Alltså allting händer ja. Ju där.
Jag vill inte jobba med att städa nattbussar.
Nej, det är ingen som vill
de
det.
De ska ha en stor kram, de som gör det.
Det borde vara samhällstjänstuppgift.
Ja, jag har inte åkt nattbuss sedan jag var tonåring. Så jag vet inte hur de har
och det är väl därför de skrattar åt det, för att ingen av dem har åkt nattbuss.
Nej.
De har ju varit framgångsrika sedan de föddes de på eftermiddagen.
Ja, precis.
Så de har ju aldrig åkt nattbuss. De Nej. Vet ju inte vad det är. Det är därför de bara, det är bara buss på natten. Hur kul är det?
Ja,
så här, ja
det finns.
Åk nattbuss en gång.
Åk nattbuss en gång.
Jag kommer ihåg när jag bodde i Kista och så jobbade jag på Arlanda. Och så skulle jag bara för att ta och den sträckan mellan Kista och Arlanda, den är väl 8 meter egentligen.
Mm-hmm.
Alltså fågelvägen. Men för att ta sig dit den tiden när jag skulle börja jobba 04:30, då var jag tvungen att liksom åka in till stan och ta nattbussen därifrån i varselkläder. Alltså kliva på den när alla kommer från Soap Bar och ska hem till liksom så hela Järvaområdet ska hem. Och så kliver jag så står jag där, du vet, utanför centralstationen i reflexkläder.
Yep.
Och ska liksom kliva på.
Jag tror att jag har åkt nattbuss i Arlanda också. Alltså så här för att man ska resa jättetidigt på morgonen. Så man ska konka på liksom bagage medan folk står och svajar.
Ja, precis. Bredvid. Men tänk dig i reflexväst då. Folk kliver ju på där och är liksom, de är fulla, de är kåta, de är beväpnade. Det är allting.
Hade du inte kunnat sätta på dig reflexvästen när du kom fram?
Ja, men jag vill inte komma med liksom, jag går inte runt med ombyte och åker den sträckan.
Du har ingen handväska.
Alltså jag känner mig som den här, du vet, den här kaninen i Greyhound Race.
Ja, just det.
Alltså så att jag blev the target på något sätt. Som...
Använder de kaniner fortfarande i Greyhound Racing?
Inte riktigt. Jag tror att det är någon sån...
Någon fake kanin.
Någon fake kanin. Mm-hmm. Alltså folk håller på och skickar in nu nattbusshistorier i alla fall.
Finns 791 fortfarande? Åker den förbi Tussmötevägen? Det vill jag veta.
Nej, det vet jag inte. Nej. Stora nattbussar. Jag åkte nattbuss hem till mig en gång med en kille jag precis träffat. Nej, jag ska bara. Då funkade inte dörrarna på bussen så vi körde på motorvägen med öppna dörrar och varje gång någon skulle av eller på fick killen jag var med hjälpa till och manuellt öppna och försöka stänga dörren.
Livsfarligt.
Mm. Men också kanske lite motsatsen till ick.
En ack. Vad är era ack? Motsatsen till X.
Ja, precis. Det har varit så mycket snack om X nu.
Kan vi prata om ax?
Ja, vad är axen?
Ja.
Mm.
Min är... jag kan bidra med en. När en kille kör bil med armbågen ut genom rutan. Mm. Och en hand på ratten.
Min är överbett och är underbett.
Just det, Homer Simpson tjejer.
P3, Sveriges Radio.
Det är ju nämligen så att vi har dragit igång någonting helt nytt här i P3 och vi har äran att idag avslöja den första
Musikhistoriska platsen.
Oj.
Specifika platser i Sverige som förändrat vår moderna musikhistoria.
Oh.
10 punkter lista.
Ja, och idag kommer första.
Idag kommer vi få veta första.
Vilken geografisk plats har förändrat musiksverige? Ja, det kommer vi få reda på idag. I det här programmet.
Ja, den första av 10. Men det är om typ en kvart.
Så varje dag från och med idag, i 2 veckor framöver, så kommer vi avslöja en ny geografisk
plats. Har du tur, du som lyssnar, så kanske du befinner dig på den musikhistoriskt viktiga platsen.
What?
As we fucking speak.
Ja.
Vi har 2 Jaws nu.
Ja, det har vi. Nattbuss och Ack.
Precis. Nattbuss, det är någon som skriver Nattbuss 811. Så mycket som skvalpat i dessa gånger. Äckligt.
Ja, det är vidrigt.
Ja, vad är en akt då? Det är motsatsen till ick.
Ja, precis. Du har pratat så mycket x här nu så länge. Mm. Så att, nu blev vi trötta på det och började prata ax istället. Det är någon som skriver: min ack är när en kille backar bilen utan backkamera, sätter armen mot förarsätet och kollar bak.
Det finns mycket killax i bil, tycker jag. Killar kan vara snygga när de kör bil.
Ja.
En annan ack jag har är ju när en kille lägger in en baksnus.
Ah.
Och liksom tycker att det är så gött.
Ja, det är en ack.
Det är en ack.
Jag såg en video på Instagram. Det var en kille och en tjej som bråkade hetsigt med varandra. Tjejen stod utanför bilen och killen stod, eller satt i bilen. Mm. Och så var det en sån enkelriktad väg. Och så var det parkerade på båda bilar på båda sidor av gatan. Och sen så vet du, mitt i tjafset så backade ifrån situationen. Bara backade på den här enkelriktade gatan. Och sen så kommer en bil där. Och då fanns det liksom en tajt parkeringsplats på ena sidan av gatan mellan 2 bilar. Och han bara i ganska hög hastighet bara så nailade en sån spot on en sån
fickparkering.
Och alla i kommentarsfältet var så här: det spelar ingen roll vad de bråkar om, han vann.
Ja.
Han vann där.
Jag är allergisk mot en hjälpsamhet, och det är gubbar som ska hjälpa en när man ska fickparkera. Som så här: kom, stopp! Kom, stopp! Man är så här: Kjelle, I got this.
Har du det verkligen?
Vet du hur bra jag är på fickparkera?
Nej, jag har sett dig.
Men det var när jag hade en ny bil och var ovan vid dess former.
Just det, även innan.
Jag är jättebra på fickparkera.
Ja.
Vet du, det här
sparar
är sånt...
Sparar du på det bara?
Ja, tills när du inte ser.
Ja, ja,
jag är
förstår.
Jättebra på fickparkera.
Ja, okay.
Jag tycker det är störigt. Jag kör bil jättebra. Men när jag har någon i bilen så blir jag ju distraherad.
Av den?
Av den. Och då kan jag missa avfarter och liknande.
Ja, just det.
Men jag gör inte det själv.
Jag har en kompis som är så störande. Det spelar ingen roll att jag hittar till ett ställe. Han vill alltid skriva in på GPSen.
Och nu byter vi ämne. Nu ska det handla om det här.
Pojkar. This is a man's world. Killar är världens bästa kön.
Älskar de jävlarna.
Ja, dammade av den här gamla goa gingen.
Can't live with them, can't live without them.
Killar är världens bästa kön. Nej, men det är dags för ett nytt avsnitt av Killnytt. Och den här gången ska det handla om killar som lagar mat. Killkockar.
Jaså.
Ja, tittar ni på Sveriges mästerkock?
Är det bara killar där?
Senaste säsongen har jag inte kollat så mycket.
Faktiskt. Nej, jag har inte heller tittat på den. Men tydligen så är det någon slags killtrend där i år. Alltså det är ovanligt många unga killar med i tävlingen. Och det är inte jag som säger det, utan det gör självaste Mat-Tina. Och då är ju frågan vad det här kan bero på, månne. Tommy Myllymäki som sitter i juryn har en teori om att de här grabbarna har följt Sveriges mästerkock sedan de var kids, så nu vill de själva laga mat. Liksom.
Okay.
Men Essie Klingberg på Svenska Dagbladet har en annan teori. Och hon har skrivit en krönika där hon funderar på om det här speglar ett större medialt skifte. För hon pratar om att liksom matlagning är det folkliga roligaste man kan hålla på med på sociala medier idag. Och att det här har man ju också kunnat se i till exempel Medieakademins senaste maktbarometer, alltså att matinfluencers petar ner tv-kockarna.
Just det.
Och Essie menar också att det liksom har utvecklats på sociala medier från att vara typ gryniga pastabilder till att man idag är mer proffsig med typ systemkamera och japanska knivar, och att matlagning gått från att vara liksom en typ husmors syssla till en materialsport. Så det är en anledning, tror hon, till att ja, men, den här boomen bland unga killar uppstått. Men sen pratar hon också om att det kan finnas en djupare förklaring, och att det handlar om food porn. Alltså att det är så mycket matporr överallt idag. Med att det ska vara liksom visuellt och sensuellt med blodiga köttbitar och smält ost. Kanske några saftiga kycklingbröst och så vidare. Och så refererar hon också till en bok som heter Food Porn, som ja, men undersöker mat i relation till kön och kropp. Och där pratar de om att det finns liksom en koppling till att mat skulle vara lite porrigt, typ för att hunger och begär alltid hängt ihop. Och på sociala medier är det ju inte så ofta sånt liksom censureras, men sen behöver det inte alltid vara explicit, men det når liksom många och kan vara till exempel karismatiska killar som lagar håll käften pasta i uppkavlade ärmar. Så det pratade hon om liksom skulle kunna vara en djupare förklaring, och att det kanske inte är så konstigt att det är en killboom i Sveriges mästerkock därför.
Det finns ju sådana Instagram-konton också, jag vet inte om ni har sett det, men killar som ja, typ har sex med maten medan som lagar det. Har ni sett det?
Alltså det är så här,
de spänkar en deg och de pullar en crème brûlée.
Det är klippt jättesnabbt. Att det liksom är så här, skära, steka, hälla på, alltså så här, och så har de typ bara överkropp.
Bara överkropp, ja, men också
och är hur jätteduktiga på att laga mat.
Och hur de också hanterar maten.
Ja, men det är mycket, jag också sett någon reel där det är någon som bara står och vänder typ en deg liksom, någon minut.
Men nivån är också så, alltså det blir, folk är så duktiga. Alltså, förr i världen så känns det som att så här, var bra på att laga mat, det var att man gjorde mat som var god. Typ. Men det känns som att det är just mer och mer så här, alltså folk som lagar mat hemma och är duktiga på det är liksom som att de är kockar.
Ja.
Alltså de har såna här små sprutflaskor och kanske så här missanplassar i små plastbehållare i kylen och märker upp med frystejp. Och du vet. Alltså, det är som att de driver krogkök.
Ja,
typ.
En helt ny nivå liksom. Och Essie pratar också om att det kanske också handlar om att många liksom 17-åriga tjejer inte har samma självförtroende, men att killar idag kanske påminner mindre om liksom Per Moberg och mer liksom är så mjuka carbonara killar som lagar mat till frugan. Men trots den här killboomen så har ju faktiskt 13 vinnare på 16 säsonger i Sveriges mästerkock varit tjejer.
Ja.
It makes you think.
Tänk att vi ska sluta fokusera på kön på det här sättet.
Okej.
P3, Sveriges radio.
Tydligen har Maggie redan döpt det till Pix. Men det kan heta olika saker.
Ja.
Alltså motsatsen till X då. Då är det någon som skriver äta, jag vet inte om det här handlar om killar eller tjejer, men jag älskar det oavsett. Äta äpple med kniv och hålla kniven med klyftan på ett nästan lite farligt sätt och på ett lugnt vis blicka ut över vart man än står.
Ja. Det ser ju mycket godare ut att äta äpple när folk äter det med kniv så där.
Ja, det är så också godare att äta äpple i bitar som ett litet barn.
Ja, exakt, för det är ju det är. Du vet, så här, det ser coolt ut och cowboyigt och farligt ut att äta äpple, men det är också så här, varför är du ett barn som behöver skära upp klyftor till dig själv?
Men det är godare bara.
Det är bara godare helt enkelt.
Min ack är rultiga kvinnor som kan springa i träskor, skriver Niklas. Det är olika det där.
Ja, rultiga kvinnor som springer i träskor.
Det låter inte så sexigt.
Det låter camping. Det låter som att man är på väg upp till, ja, men innan kiosken stänger för att köpa grillkorv.
Verkligen.
Rultiga kvinnor i träskor-racet.
Ja.
Borde man ha i centrala Stockholm?
Verkligen.
Alltså ett sånt race. Kanske ska vad heter det? Branne drog igång
Corgi race.
Ja.
Nu ska vi ha rultiga kvinnor springer i träskor. Och Niklas sitter och ronkar på första parkett.
Kan vi inte fixa det?
Men vilka ska anmäla sig?
Rultiga kvinnor.
Som kan springa i träskor.
There you go.
Kan jag det? Rultig är jag ju. Men träskor. Det känns läskigt.
P3. Sveriges radio.
Det finns specifika platser i Sverige som förändrat vår moderna musikhistoria. Vi på P3 har ju tagit reda på vilka och kommer under 2 veckor ta oss dit. Listan består av 10 platser och nu ska vi få reda på den första. På plats har vi vår musikreporter Jonas David. God morgon.
God morgon.
Vill du ge oss en ledtråd till var i Sverige du befinner dig?
Jag skulle nog faktiskt säga att den låten vi hörde precis ger er faktiskt en ganska bra ledtråd. Utöver det kan jag bara säga att jag står här på en ganska så tråkig gräsmatta någonstans i Sverige.
Jay-Z och Beyoncé's...
O3, Bonnie and Clyde. Är det någonting med 2003? Någon festival kanske?
All I need in this life of sin.
Lite åt det hållet. Lite åt det hållet. Mm-hmm. Festivalen är på rätt spår. Lite senare dock, inte 2003 kanske.
Vad är det här för plats egentligen då? En tråkig gräsmatta som har med Beyoncé och Jay-Z att göra.
Ja, alltså det är ganska otroligt faktiskt att tänka sig att de har varit här. För att jag står här i utkanten av Folkets park i Borlänge, som en gång i tiden var platsen dit halva Sverige vallfärdade till på somrarna. Just för att det var Peace and Love-festivalen.
Ja. Och vad är det där nu? Det är bara en gräsmatta.
Alltså, när jag kollar omkring... Det är någon tivoli här bakom mig som nedmonteras som ägde rum här under helgen, tror jag. Någon förskola kan jag också se som inte riktigt vaknar till liven. Några enstaka själar som går till jobbet. Så det är ganska så måndagstristess ändå. Så att jag har verkligen svårt att tänka mig att just där jag står, att det var liksom kring 50 000 personer när det gick som bäst för Peace and Love.
Ja, och hur var det då när det begav sig då innan tivolit var på plats?
Nej, men alltså jag tänker så här, jag själv som närmar mig nu snart, ja men så här mot 40 år, alltså jag har ju ganska många kompisar som, jag har snackat med en som har berättat att hon har ju liksom tillbringat sina liksom ungdomsår här på det här fältet och åkte dit och liksom röjde för första gången. Det var liksom hennes första festival, så att jag tror ändå att den här platsen som jag står på är ju förknippat med liksom någon slags ungdomsnostalgi och sen ändå också för Borlängeborna med en viss stolthet, för här har vi ju liksom haft alltså svenska artister alltifrån The Ark, Mando Diao, Miss Li, men också internationellt, alltså alltifrån Sex Pistols, The Strokes och just också Jay-Z då.
Men har det liksom förändrat moderna musikhistorien mer än att de bara har spelat där och folk har hört?
Nej, men det har det absolut, alltså just Jay-Z är faktiskt lite roligt, för att jag ska också säga, Beyoncé var ju här men spelade inte, så folk var ju lite besvikna ändå att hon inte var på scenen. Det var ju också en riktigt snabb visit, alltså Jay-Z och Beyoncé, de kom hit med sin privatjet, hade bokat Borlänges flygplats i 4 timmar och skulle liksom upp på scen. Hon satt bakom scenen, kollade på konserten och så flög de härifrån, och under spelningen så ropade han också och kallade Borlänge för Boulange, som det blev också känd för.
Snyggt, borde börja heta Boulange.
Boulange.
Har inte Rihanna också spelat på Peace and Love?
Ja, precis. Rihanna också har varit en av många. Så att det här är ju, alltså, det är ju speciellt för att just kring de här åren 2010 när det verkligen peakade och också som mest folk. För att Peace and Love startade ju 99 ganska liten här mitt i Folkets park med kanske 900 pers. Så det var ju speciellt att Sverige liksom fick också den här typen av väldigt, väldigt stora internationella namn. Så det präglade ju inte bara liksom det här stället, men också satt ganska stort avtryck för festivalsverige på den tiden, och också liksom den typen av tältfestivaler liksom, där det röjdes liksom framför scenen men man kampade också och höll på.
Om nu Peace and Love var så fett, varför finns det inte kvar då?
Ja du, alltså dels alltså det är många faktorer just för Peace and Love, men faktiskt roligt nog, eller tråkigt nog, så var det ju en faktor att just där vi 2012-13 så bestämde sig liksom en annan festival att dyka upp exakt samma datum. Det var ju Bråvalla, om ni kanske minns det, som hade bokat då Avicii, som drog till sig helt plötsligt alla andra. Så att det var ju, alltså på något sätt skulle jag ju ändå säga att det var liksom kanske inte just det som gjorde det så svårt sen för Peace and Love. Och de har ju också försökt att liksom återetablera sig sen åren efter. Men de lyckades inte riktigt på samma sätt. Och det här med campingen, alltså det blev liksom någon slags förändring för branschen också, i och med att liksom Nej, men musikbranschen liksom, och livemusikscenen, det också var liksom någon slags kommersialisering och urbanisering av festivalerna på ett sätt som Peace and Love startades ju mer som en, ja, kanske med en ideell tanke från början.
Ja, alltså jag, när jag växte upp, jag har varit min beskärda del på leriga festivaler. Men det känns som att alltså man slutade vilja det. Man ville liksom gå hem på kvällen. Alltså typ stadsfestivalerna, ja, men blev liksom alltså så här, Way Out West och så vidare. Att man liksom inte, det här behovet av att ligga i en lerig pöl försvann. Makes you think.
Ja, det makes you think. Men det är också, tänker jag kanske framför allt, är det inte lite åldersrelaterat också? Eller vad skulle du säga, Linnea?
Ja, men jag vet inte. Det är lite grann kanske. Men det känns idag som att unga människor hellre går på typ, ja, men Way Out West. Eller, jag kommer inte på en annan, Lollapalooza eller sådär. Än att gå,
ja,
på,
eller Rosengarden Party i Stockholm, exakt, och så. Absolut. Men jag tror också att det kanske hänger ihop med att liksom, konsertupplevelsen har också blivit lite mer eventbaserade. Alltså här ganska, inte så långt ifrån Borlänge så finns det ju ett ställe, en gammal kalkbrott här 7 mil härifrån, som ju också har ganska stora spelningar på sommaren ute i Dalhalla. Och det, så att jag tror ju att det kanske, men där är ju också samma sak, att folk liksom kanske föredrar någon slags glamping, liksom man drar till en stuga sen. Så att absolut, kanske de behoven har förändrats lite.
Borlänge, alltså Peace and Love-fältet och Folkets Park är en av de här 10 platserna. Är det plats nummer 10 eller plats nummer 1? Vart börjar vi, eller är det bara olika punkter?
Utan inbördesordning.
Nej men det här är ingen ordning, David. Det här är liksom det är liksom inte för att toppa, att en plats toppar mer än en andra. Nej. Jag tror att du kommer märka nu under de kommande veckorna, ja, att vi liksom, att det är olika saker, liksom olika platser betyder också olika saker för musik Sverige.
Jag hoppas bara att det blir bättre. Nej, jag
skojar. Jonas David, vad heter det? Rockar röven av Borlänge nu.
Vad sa du?
Ja, det var väldigt töntigt sagt, så jag kommer inte säga det igen. Ja. Tack för idag.
Tack. Röven av.
Nej, någon som sa det någon gång.
P3, Sveriges Radio.
Vi pratade ju lite om Arla, svenskt eller ej, tidigare i morse.
Mejerikonglomeratet, kooperativet.
Precis, och det fick jorden att skälva.
Ja, men det var lite oklart om det var danskt eller svenskt.
Ja, och det ville vi inte skulle vara oklart.
Nej, det får inte vara oklart.
Nej.
Och sen har jag inte orkat riktigt googla mer.
Det är typ som att få reda på att en förälder inte är ens förälder.
Lite
där.
Det är som att bara säga, IKEA är ju faktiskt tyskt.
Men sluta nu. Jag har ingenting i världen. Jag känner mig tom och
ledsen och otrygg.
Rädd och otrygg, ja, ja precis. Ja. På ämnet då. Tydligen så är det så att det är någonting som har blivit väldigt, väldigt viralt. Och det är den rosa mjölken.
Ja.
Har du stött på det där?
Ja, jag såg den i flödet. Är det typ jordgubbsmjölk eller något sånt där?
Ja, och det har blivit viralt så pass. Alltså, det finns ju gul, grön och röd mjölk. Det är väl basen.
Så här är det. Gul mjölk är minimjölk. Ja. Blå mjölk är lättmjölk. Grön mjölk är mellanmjölk. Ja. Och röd mjölk är standardmjölk.
Så är det,
ja. Sen finns det också gammaldags mjölk. Jag tror att den kanske har lite skrivstil och lite brun färg. Och ni som bor på andra ställen i Sverige där det är andra färger på fetthalterna.
Ni bor utanför Sverige.
Ni bor utanför Sverige. Det är de färgerna som gäller och det är det fetthaltsfärgerna betyder.
Ni är absolut inte en del av landet.
Så här, det är så bara.
Det här har blivit en sån jävla hets. Det är väl en ny grej då, så har det blivit viralt, så nu gapar det tomt i hyllorna efter den här rosa mjölken då, som alla varit ute efter. På samma sätt som det har varit så här, en jävla kaffeburk tidigare, som folk har bara liksom rusat, köpt det så här. Det är mjölk med lite jordgubbsmak.
Ja.
Låter ju fint. Nice.
Nej.
Tycker du inte?
Nej.
Inte
för mig.
Ja, och det här har ju blivit liksom en grej, så att reportrar har åkt ut till olika butiker och bara så här, ja, har ni rosa mjölk? Och bara, nej. Och sen, går till mejerihyllan, tittar där och bara så här, gul mjölk, blå mjölk, grön mjölk, röd mjölk, rosa mjölk, vet inte vart den är, du vet så, har bildmaterial på det.
Okej.
Men du är inte så smått sugen på det.
Nej, jag tycker inte att mjölk ska smaka sött.
Nej.
Om det inte är chokolade.
P3 Sveriges Radio.
Vi besände oss här för några veckor sedan att ta liksom ett samhällsansvar och göra någonting åt folkhälsan. Och det är ingen som kommer mäta det här eller ge oss någon cred för det överhuvudtaget. Men det är så att de riktiga hjältarna, de jobbar i det tysta. Och det gör ju... Och så är det med oss också. Det är ingen... Det är ingen som ger en cred för det arbete man gör.
Nej, och vi tar inte liksom, vi bara gör. Vi är inte ute med hoven.
Nej, vi vet du varför? För att all beröm kommer bara silas igenom. All cred kommer bara försvinna ut genom hålen.
Och, vi är inte ute efter att få bekräftelse.
Nej. Och eftersom vi vet det, vi vet att berömmet och cred, det kommer bara försvinna ut. Och det kommer inte finnas någonting där.
Vi är motsvarigheten till att skänka miljontals kronor anonymt till välgörenhet.
Så varför gör vi det då? Jo, för att vi bryr oss.
Vi bryr oss om Sverige och svenskarna.
Vi bryr oss om Sverige och svenskarna.
Märkligt lätt.
Ja, jag vet. Det är en sån tid vi är i. Men det är det vi gör.
Men ni förstår vad vi menar.
Ja, precis.
Mm. Vi bryr oss om dig.
Om dig, precis.
Vi vill att du ska må bra. Och det är svårt att göra det en måndag morgon.
Sverige åt svenskarna, var det det du sa?
Nej. Exakt så jag sa.
Ja, nej, det var inte det. Ja, nej, men precis. Och vi vet ju hur det kan vara. Vi vet hur det är, vi vet hur vad folk, att det finns folk där ute som kanske liksom är ja, men kanske inte är på rätt ställe när det gäller det mentala. Man kanske inte är riktigt landad, man kanske inte har gett sig tid och plats och utrymme att bara slappna av, hitta sig själv innan man liksom tar sig an vardagen. Och då har John Hamm liksom lärt oss någonting. Och det är ju just att våga stanna upp, våga hitta dig själv och våga bara sätta dig själv i centrum för en sekund.
Hela Sverige,
ja,
blundar.
Med morgonpasset i P3. Bara första tonen där så känner man. Det gäller att blunda, ta din tid, sätt dig gärna ner. Eller så ställer du dig upp mitt i öppna kontorslandskapet. Kanske upp med händerna. Andas in.
P3, Sveriges Radio.
Är denna morgon fortfarande bakfull från i fredags? Och när jag insåg nu vad vi byggde upp till, kändes det som att allt bara äntligen kunde släppa. Helvete, vad vackert. Nu åker vi, vecka 16. Vad betyder det här? Är det vecka 16 nu, eller är de gravid i vecka 16 och nu är bakfull? Nej, så kan det förhoppningsvis inte
vara. Det där förstod inte du, det sms-et.
Det var komplicerat.
Det var för komplicerat.
Jag behöver skiffernyckel för att läsa det.
Vill du att jag ska tolka det?
Men, ja, är det inte någon som är gravid i vecka 16?
Nej, det är väl...
Och nu kör vi.
Nej.
Och nu har jag varit bakfull sedan i fredags.
Det är en person som... vill dra igång vecka 16. Nu åker
det
vi.
Det är vecka 16.
Det är vecka 16.
För alla, inte bara att hon är
gravid. Förmodligen. Vem håller koll på veckor? Enda gången, det är ett jävla tråkigt samtalsämne, men enda gången veckor är relevant är semester.
Mm.
Det är enda gången, man vet, så här, vecka 29, 30, 31, 32.
Ja.
Det är de enda veckorna jag är intresserad av.
Har noll koll på det där också.
Mm.
Jag börjar så här, men prata istället från första och andra veckan i juli. Mm. Någonting sånt där.
Mm.
Inte veckorna. Nej. Gravid i första trimestern. Försökte kämpa mig till jobbet trots mycket illamående, less och trött, även grovt hormonell, så jag började gråta av blundatal, skriver Anna. Hon kanske kände igen sig där i Finlands kryssning och ingen skydd.
Hela Sverige blundar ger mig lite pyramidspel-feeling.
Jaså?
Ja, alltså, lite sektigt.
Ja, okej. Men alltså, finns pyramidspel längre? Eller är det bara liksom en annan tappning? För när jag var liten så hörde man bara så här, föräldrar säger så här, det är någon jävla pyramidspel. Mm. Säkert. Jag tyckte det lät intressant. De bara, fast det är inte bra. Det är bara den på toppen som tjänar pengar.
Då
är väl den på toppen då? Du vet, det där som du gör, det kommer bara tjäna pengar till de som är över dig.
Mm.
Jag bara, fast om jag arbetar med upp då, eller startar det?
Ja, jag vet inte, det finns ju något som heter multilevel marketing.
Ah, okay.
Och jag vet inte om det är samma sak, men det är väl besläktat jäde med mer etc.
Ja,
ah,
okej. Okay. Sitter med en brukare på riktigt skrikigt måndagshumör. Så där som man tappar sin pedagogiska förmåga. Men när jag höjde volymen till blunda med morgonpasset blev han knäpptyst och bara tog in. Vi blev båda på så mycket bättre humör och började sjunga tillsammans. Tack för er otroliga insats. Jag tror inte ni inser vilken samhällstjänst ni gör, skriver Ami. Det är det som är så oskärmigt med oss, att vi verkligen förstår det.
P3, Sveriges Radio.
På väg till jobbet, promenerar genom T-centralen bland alla andra stressade personer. Har sån ångest inför jobbet, alltså ångest på riktigt, men er pepp hjälper till. Usch vad hemskt att ha ångest när man ska gå till jobbet.
Vet du, jag tänkte på det igår. Och det är så tråkigt att sådana känslor liksom bara lämnar kroppen så snabbt. Det finns vissa grejer som till exempel nära döden upplevelser. Till exempel när man är så oj. Shit, det där var nära.
Du är med om dem lite oftare än gemene man, skulle jag säga.
Nej, 2-3 gånger om dagen.
Nära döden upplevelser.
Shit. Och sen så när man tänker, kan man tänka tillbaks på dem, du vet. När jag höll på att balansera på fönsterbläcket när jag var liten. Mm. Eller så hänga ut genom balkongräcket när jag var jag tror att det var så min mamma träffade sin bästa kompis. Det var att hon bodde rakt över oss på andra sidan gården. Mm. På den gården vi bodde på då. Och då så ringde hon till min mamma. Det var väl bara så att man kunde kolla i telefonkatalog. Jag vet inte hur hon fick ta på telefonnumret. Så ringde hon i alla fall. Och så sa hon så här. Ring då. Väckte min mamma. Nej, jag ska. Men hon jobbade natt och så. Ja. Så vad heter det? Och så ringde hon och så sa så här. Hej du, du har en son va? Bara, ja, jo det har jag.
Ett gäng faktiskt.
Nej, men då hade hon bara en.
Okay.
Det var när jag var en toddler. Liksom så. Och så bara så här. Okej, bara en fråga. Bara. Får han hänga utanför balkongräcket?
Nej, det får han inte.
Ja, nu ska vi säga. Inte just nu har vi inte sagt det. Men tack då för att du ringde om det. Tack, tack. Och sen så klick. Och sen så gick hon och drog upp.
Skitunge.
Drog upp mig då.
Ja.
Och sa, du får faktiskt inte hänga utanför balkongräcket. Ett sånt finger
ja.
Också. Så.
Ajabaja.
Ajabaja. Och sen dess har de varit bästisar. Var skulle jag komma med det här? Vad sa jag för någonting?
Ångest på jobbet. Ångest inför jobbet.
Just det. Nära döden upplevelse.
Nära döden upplevelse.
Nära döden. Och du vet den här skärpningen och så här. Oh, jag lever. Mm. Jag kommer ta tillvara på livet och jag är dödlig och jag är så mina nära och kära, mer tid och allting sånt där och ta tillvara på livet och tiden så bara gone.
Ja.
Ta allting för givet direkt.
Yes.
Det tog en sekund man bara, oj nu är jag gone.
Jag rasade ner, jag skulle hänga upp en grej i fönstret och rasade då ner, alltså högt upp. Jag stod på mitt skrivbord och skrivbordet liksom vibblade till.
Ja.
Så att jag rasade ner i golvet och landade på stjärten.
Som ett barn.
Mm. På mattan, precis emellan så här hårda plast, en hård plastback.
Mm.
Du vet, så här en stol.
Mm. Upp och nervänd.
Alltså, jag hade kunnat gjort mig så fruktansvärt illa.
Ja.
Men nu har jag istället bara en svart skinka.
Ah, vad skönt.
Nej, men, och, pata negra.
Det är en riktig pata negra. Mm. Men igår så fick jag en stund av att så här, en enorm lycka, glädje, tacksamhetskänsla av... Ja, men alla som du vet så här, som ändå, för det finns ett litet skrå där ute som uppskattar den och att man kunde känna så här, ja, men vad tacksam jag är för mitt jobb, vad tacksam jag är för de som lyssnar och tycker att det är nice och du vet bara så här, vilken ynnest att få göra det och jobba med den skan.
Ja, det försvann det bara.
Och så är det borta. Kan inte relatera till känslan längre. Vad sa du?
När du såg mig.
Just, och hur ful du är idag.
Jag är fruktansvärt ful.
Det är en återkoppling till tidigare programmet. Det var inte bara så att jag sa så till nytillkomna lyssnare.
Du började säga, vad ful du är idag, Linnea.
P3, Sveriges Radio.
Jag tänkte att du hade något... Ja, du ser glad ut.
Ja.
Ja, okej.
Okay. Jo, men jag är glad.
Vad har du på hjärtat då?
Jag tänker på...
Något inköp du har gjort här på en second hand-butik. Någon trasmatta som går att laga på ett bra sätt och du tycker att du har gjort ett kap. Är det något sånt, eller?
Jag hatar du mig och hela min essens.
Är det någon lampskärm som du tänker att den går att göra någonting med? Den skulle passa i något hörn.
Nej, igår så satt jag på golvet på en kudde och hade liksom 6 stycken små potatisar.
Bakpotatisar. Mm, med
i
ben.
Knät. I form av en vecka gamla Welsh Springer Spaniel-valpar.
Oj då.
Små griskorvar.
Mådde du då?
Ja, då mådde jag.
Nej, då mådde du.
Då mådde jag absolut. Jag tror aldrig jag har varit nära. Alltså jag tror aldrig jag har liksom gosat med så små valpar någon gång.
Nej.
Alltså så nya. Sådana färskingar.
För att jag får mig så här att det skedde någon gång under min barndom att det var så här, man får inte ge bort valpar hur tidigt som helst.
Nej, de skulle vara 8 veckor eller sånt.
Ja, precis. Mm. Men innan det så var det så här, ja men de man var typ, ifall man tog dem skulle man slicka dem rena ifrån förlossningsvatten.
Ja.
att det var, man kunde ta dem hur tidigt som helst. Uh-huh. Men nu är de så här halvvuxna typ, eller? Jag vet inte om valpigheten är kvar i den utsträckning som man tänker sig.
När
man skaffar en valp.
Ja, de är 8 veckor, då är de inte stora. Nej. Men det är också intressant, för jag sitter där och
ska
bara
man dit och folk ska komma och tinga dem?
Ja, eller? Jag sitter där och liksom tittar på de här små, de har inte öppnat ögonen än. Mm. Och de typ hör ingenting och de bara låter så. Typ så. Och liksom, man ser att de försöker börja ställa sig på sina små korvben, men ja, det går typ inte.
Nej.
Kanske någon viftar lite på svansen när den typ ammar.
Vad gör de då?
Diar heter det kanske. Vad sa du?
Vad gör de?
Nej, ingenting, de bara sover och diar.
Men de rör sig runt?
Och liksom stapplar, rullar och stapplar lite och gnyr. Ah, okay. Typ.
Aha,
så.
Okay.
Men, och då tittar jag på dem och bara, det här är det ömtåligaste, mest precious. Alltså en liten, liksom, nykläckt hundvalp som liksom inte kan gå eller titta eller någonting. Det är liksom så ömtåligt. Och de är som mjuka, små varma kroppar. Och så kommer mamman och bara så här lägger sig på dem typ.
Skiter i?
Ja, bara så här... Liksom, vad heter det? Jabbar till dem med tassen typ, eller bara så.
Ja, men är du sugen då?
På en valp?
Ja.
Alltså, nej.
Det är inte det.
Alltså, valpar är väl, det är väl det som gör att man till slut kan sälja valparna, för att de är så fruktansvärt jobbiga.
Är de?
Valpar är väl the worst.
Men sköter inte mamman dem?
Ja, men alltså när de är liksom toddlers, springer runt och biter i allt och bara kissar inne och bara, gud vad jobbigt.
Ja. Man kanske inte ska ha dem i lägenhet då.
Men är de sådär lite som en potatis?
Mm, en sån vill du ha.
P3, Sveriges Radio.
Peace and Love-fältet i Borlänge är en av de 10 platser som förändrat hur musiksverige låter idag, enligt oss på P3 då. Och vad passar då bättre än att ha hit Borlänge-drottningen som under de senaste 20 åren befäst sig som en av Sveriges mest älskade och framgångsrika artister? Vi är väldigt glada att få säga välkommen hit till Miss Li!
Tack!
Eller är det liksom Linda nu när vi sitter så här?
Ja, alltså, ja, säg vad som helst. Limpan.
Limpan, ja. Ja, det kallas jag med.
Gör du?
Ja, Limpan 1 och 2 ja, i studion.
Perfekt. Limpan 1 och 2. Du, har du åkt nattbuss någon gång?
Ja.
Har du varit härjigt?
Ja, alltså du menar här i Stockholm? Eller bara överlag, ja, det har jag gjort många gånger.
Nattbuss-situationen liksom.
Ja, det har varit härligt. Och jag har somnat på nattbuss och bara vaknat i ändstationen.
Oj då.
Busschauffören. Ja, jag visst.
Det är inte bra. Okej, okay, men det har varit härligt där. Bråkigt, stökigt, kärlek kanske har uppstått.
Ja,
det är hångligt.
Allt möjligt skulle jag vilja säga.
Okej.
Okay. Ja, ja.
Vi har liksom lite nattbuss appreciation day.
Ja, okej. Okay,
Men det
var inte så stökigt just kanske. Alltså, det är inte helt galet, men alltså det kanske är i jämförelse med vad man är van vid med mina nightliners som jag åker med på turné.
Alltså,
så att det,
alltså där kan det gå vilt till, eller?
Otroligt vilt till.
Vad pratar vi om? Sex droger och allt sånt där? Kan du skatta bort det? Vi går vidare
helt enkelt. Man har turnerat i 20 år så allt kan nog ha hänt.
Du har varit väldigt inne och prata X
den senaste tiden.
Vi har vänt på det och pratar Ax.
Eller Pix då, som tydligen Magga hade döpt det till. Men vi kallar det för Ax. Alltså motsatsen till ick. En sån för mig är ju till exempel killar som kör bil med armbågen ut genom rutan.
Ja. Tycker du att det är sexigt eller?
Ja, men det är liksom lite, det är liksom motsatsen till ick.
Ja, jag fattar.
Och hon gillar också när en kille bakar snus och lägger upp den.
Ja, oh, men gud, då är vi väldigt olika i sådana fall. Jag tycker nog i sådana fall tvärtom kanske.
Alltså, när de tar ut den?
Nej, men alltså jag tycker typ, men jag vet inte. För att när man bakar, alltså, det är oftast jättemycket liksom smuts under naglarna då, tänker jag.
Mm, men de får vara renliga.
Och jag har lite så här OCD, så här, när det är om det är väldigt så här brunt på fingrarna, så ser jag bara hur de där bruna fingrarna bara tar på allting.
Ah, sexigt,
som...
skojar.
Men vad har du då? Har du någon ack?
Ja, men alltså, bara för att det var det som var ursprungliga, antar jag, om jag har försökt hänga med rätt. Så jag tycker ju typ matlåda är väldigt ack i sådana fall.
Matlåda?
Ja, jag tycker det.
Utveckla. Alltså en sån, vad heter det, köttfärssås, orange Big Pack-låda?
Nej, men liksom, för det var väl så det började hela den här X-diskussionen. Ja, men just det,
när de pratade om det i Skavlan.
Att det var osexigt att göra mat, att en man skulle... Jag tycker typ att det är...
Motsatsen?
Ja, jag tycker det är ganska... Nej, jag tycker det känns ganska sexigt.
Vill du flirta med Miss Li så langa fram en matlåda
Nej,
med korvstrågarna?
Nej, men alltså, skulle jag gå på dejt och bara komma till en matlåda så kanske inte jag skulle tycka att... Men alltså bara hela den här grejen med att man typ på något vis känns så här... redig på något vis.
Vi ska prata... Vi avslöjar ju den här första punkten på vår lista över musikhistoriskt viktiga platser.
Yes.
Och den första... avslöjade är då Borlänge i och med Peace and Love. Vi kan väl prata mer om just Borlänge alldeles strax.
Du, nu ska din låt spelas på radio. Hur känns det?
Alltså, ovanligt. Det gör ju det tydligen ganska ofta, jag förstår.
Ja, du är bortskämd nu. Du bryr dig inte längre.
Nej, men jag har aldrig radion på. Men jag åkte taxi hit och då gick min låt igång. Så jag förstår alla som hatar att höra min musik på radion.
Men satt du bak då och tänkte så här, om chauffören bara visste...
Jag kommer ihåg det hände första gången, nu blir det en lång utläggning, men Om du lämnar mig nu hade släppts. Mm-hmm. Och jag hade ingen aning, för jag hade inte radio, tv eller någonting då på den tiden. Jag bodde på landet och var så här avskärmad från allting. Och då satte sig taxichauffören, har ni hört den här låten så att, på allvar? Mm-hmm. Och satte på en cd-skiva med Om du lämnar mig nu, och jag bara sitter så här.
Sa du ingenting?
Jo, efter mycket om, han bara satt och pratade, ja det är Miss Li och det är, har ni en ny tjej? Jag bara... Efter ett tag jag bara, men nu måste jag ju säga. Det är jag.
Nej. Hur reagerade han då?
Nej, jag tror att han tyckte det var otroligt jobbigt och pinsamt faktiskt.
Ja, ja. Du får vara tyst nästa gång.
P3, Sveriges Radio.
Din första gång på Peace and Love, då var du inte artist än.
Nej, alltså första gången jag var på Peace and Love var år 2000. Då var jag 18. Mm. Och jag spelade med mitt demoband som typ hette Nobody.
Yeah.
Och då, men det var liksom den här nya festivalen som hade, det var ju väldigt så här, kittlade väldigt mycket i magen, kommer jag ihåg, att åka ner på festival. Det hade väl inte direkt funnits i Borlänge.
Nej, varför har Peace and Love varit så viktig för Borlänge, tänker du?
Ja, men alltså Borlänge är ju liksom, det är en hårt arbetande, alltså industristad, arbetarstad. Det är liksom, man gör rätt för sig och man plättar i dosen och man är liksom...
Men det betyder det plätta i dosen?
Alltså, man snusar helt enkelt.
Ja.
Det var ganska stökigt på 90-talet. Det var, eller väldigt stökigt. Familjen härjade runt. Mm. Det
finns en jättebra Peter-dokumentär om det, by the way.
Ja, jag har hört den faktiskt. Och det här var ju... Alltså, alla känner ju typ alla i Borlänge dessutom. Vad var det som bodde då? 50 000 kanske i den staden. Och... det var väldigt härjigt och stökigt och mycket skottlossning. Jag hade vänner som både var med i familjen men också som blev skjutna. Och det var...
Det var som en våldsvåg liksom.
Ja, verkligen. Och det blev väldigt mycket negativa skriverier. Och det kändes verkligen som att Borlänge liksom bara sjönk ner i den här känslan av att det var så här. Att man, jag tror att det drog ner mångas... känsla överlag. Man kände sig kanske inte trygg. Jag tror aldrig att jag riktigt upplevde att jag var otrygg på något vis. Om jag tänker tillbaka så har jag ingen minne av det. Men jag vet ändå att det var en väldigt så här, kollektiv känsla av att man ville vända på det, men man visste inte hur.
Men sen kom Peace and Love.
Ja, men,
och vad hände då?
Jo, men faktiskt, Peace and Love kom och det var någonting som verkligen fick folk i Borlänge att börja sträcka på ryggen, tror jag. Mm. Det känns som att helt plötsligt började skrivas positiva saker om staden. Det kom folk utifrån, för det var ju nästan aldrig att man reste till Borlänge om man inte typ skulle till SSAB som konsult eller någonting liksom. Och helt plötsligt så ville alla till Borlänge och festa och lyssna på musik.
Hur var det då när du var där på Peace and Love år 2000?
Ja, men då var det ju fortfarande väldigt litet. Mm. Jag kommer inte ihåg riktigt vilka som spelar, men jag har något minne av att jag typ ser Dregen spela med något typ alternativt band på någon liten trailer. Liksom så här.
Och sen 12 år senare så står du på Peace and Love samma år som Rihanna och Roxette.
Faktiskt så är det så här, för att jag har ju kompisar som driver den här festivalen då, så att jag städade faktiskt Bajamajorna 2006 och var där som typ volontär eller ja.
Men om du har kompisar som driver en festival, ja, varför åker du på Bajamajestädning? Det känns det som att man borde få något lite roligare jobb.
Ja, nej, jag gjorde nog lite allt möjligt tror jag. Jag var nog bara så här, allt i allo, så att det var jag gav band och så här festivalband och ja, men affischerade kom jag ihåg i Stockholm och så att, och sen året 2007 spelade jag första gången med Miss Li.
Men hur ja, var det då när du gick runt och liksom så torkade upp diarrérester? Tänkte du då liksom så här, någon gång, någon dag ska jag stå där på den stora scenen?
Nej, men det är klart att man hade någon dröm, men någonstans så var man ju ändå så här, man hade ju ett ganska dåligt självförtroende och självkänsla, så att någonstans så trodde jag nog aldrig att jag skulle få stå på någon scen där.
Inte, men hade du börjat liksom nynna?
Ja, nej, jag hade börjat skriva låtar då 2006, och hösten 2006 släppte jag mitt första album faktiskt. Så 2007 tror jag att jag stod på scenen första gången där. Ja, nej, men så det var en ganska snabb utveckling från Bajamajan till scenen skulle jag vilja säga.
Du har ju spelat 43 000 gånger på olika scener runt om i Sverige. Men just att göra det i Borlänge, var det något speciellt för dig?
Ja, men det är klart att det var. Alltså det var väldigt vackert att bara titta ut över min stad som jag älskar och har cyklat upp och ner för gatorna och hångla med mina första pojkvänner och sen står det så mycket härligt folk och sjunger med i min musik, så det var väldigt så här, någon slags härlig knyta ihop känsla.
Innan det drog igång och blev liksom enormt, ja, med Peace and Love, du var ju liksom utvecklingsstadiet fortfarande, var du där, ja, och då, hur var det då skulle du säga? Var det liksom så att man söp sig redlös, somnade i någon lerig åker i ett enmanstält med någon person man inte känner?
Absolut, i allra högsta grad.
Ja, det var så det
ja,
var.
Ja, som det är på festival. Okay. Och det härliga med
vad oattraktivt det är. Varför vill man det?
Det blir så bara.
Det bara blir så. Mm.
Ja, men det kanske inte... Man hade väl bott på hotell om man hade haft råd, ja, kanske. Men, så att det blir tältet då. Men, ja, nej, men det, jag har så mycket roliga minnen från så många fester och jag har dragit igång brandlarm och allt möjligt där, tror jag.
På Peace and Love?
Ja, jag kommer ihåg att jag har någon fest på ett hotellrum med Lars Winnerbäck och råka...
Vet du vad? Det här cliffhangrar vi.
P3, Sveriges Radio.
Sveriges mest spelade artist.
Ja, jäklar vad det spelas.
Förlåt, jag säger det bara igen, förlåt. Men det är faktiskt inte jag som bestämmer vad radion ska spela.
Men får du liksom citat, alltså, jag menar, du är ju en av Sveriges största artister. Mm. Det går ingen nöd på Miss Li. Men jag kan tänka mig att folk vad heter det, ger dig skit för att du spelas ofta.
Ja, men det är klart att de gör. Alltså och det förstår jag. Jag förstår om man tröttnat. Men jag kan trösta er med att säga att jag kommer ta ett långt break efter det här året. Jag känner mig så trött på mig själv. Så att,
men vad säger folk då? Är det så att de så här, kommer fram till på stan och bara, jag orkar inte höra den här låten?
Nej. Alltså, de folk som kommer fram till mig på stan är så snälla. Ofta så gråter folk för att min musik har betytt så mycket för dem. Så att det är oftast väldigt snällt skulle jag vilja säga. Men på nätet är det ju en helt annan attityd såklart. Och,
jag känner mig mer bekväm med att skriva där än att säga det till dig när jag ser det.
Nej, men det är bara så som det är i samma... Hället idag. Det är väldigt enkelt att skriva saker till någon.
Vi måste prata om Jack and Coke då, låten som vi hörde. Folk har ju reagerat väldigt kraftigt på den här låten.
Ja, alltså,
vad
jag
säger
har förstått
de?
Det. Nej, men jag tror nog framförallt att jag har förstått, alltså jag är ju ingen TikTok-person. Alltså jag kanske går in typ en gång i månaden och
vi är för
gamla. Eller en gång i halvåret emellanåt. Men jag har förstått att det är någon slags reaktion där. Och,
angående vad?
Det vet jag faktiskt inte, för jag är alldeles för inaktiv för att förstå. Men alltså, jag tror att det är allt möjligt. Alltså, ett, folk är trötta på att höra min musik på radion. Jag förstår, jag hör er. Två, det är ju så här, alltså, på sociala medier lägger man upp ett väldigt kort klipp. Alltså, det är bara några sekunder. Och då lägger man, vi ser skivbolaget väljer att lägga upp den här lilla delen, vilket är ju förståeligt, för den skapar reaktioner.
Knarkdelen.
Ja, men precis. Och för mig så är det bara, men vad fan? Jag tycker inte att låten handlar om det, även om det är en del av min
utekväll.
Nej, men alltså för mig så var det så här, det här är en kväll när jag går ut precis efter pandemin. Jag har sån extrem social ångest. Jag klarar inte av att gå ut på flera månader. Bara mina kompisar bara, men Linda, du kan inte leva så här. Du går inte utanför dörren. Drar ut mig på en kväll, bara vi slutar på Stureplan. Och jag står i ett hörn, känner inte någon. Alla är typ 10 år yngre än mig. Jag vantrivs, vill därifrån. Står med någon drink som smakar typ som Jack and Coke. Det är säkert något annat, men... Och jag vill bara därifrån. Alltså jag hatar att vara där. Och jag har social fobi och folk kommer fram och frågar om jag vill ha kokain. Och jag bara också lite så här trevlig, bara nej tack. Artigt svar. Bara den andra, eller snubben då som kommer fram, säger någonting mer. Jag hör inte riktigt så här, vadå bi liksom, säger jag typ. Och varav han typ går därifrån sen. Så här. Och jag drar sen, för jag hittar inte mina polare. Och sen så åker jag hem och några dagar senare så bara sitter jag och bara skriver lite. Som jag gör. Alltså typ om jag är med om saker som så här måste ut. Sen så lägger jag det här i en liksom låda i typ 5 år eller någonting. Och egentligen bara i höstas spelar upp det här lilla skissen. Eller nu går jag på Grammys också i våras och då kommer någon fram igen och frågar om jag vill ha något. Och då bara jäklar, jag hade ju den här låten som jag skrev för några år sedan. Så bara letar jag på den i mina gömmor och så bara... Ja, jag spelar upp den för skivbolaget och de blir helt galna. De tycker den är så jäkla bra och kan typ inte sluta prata om... Vi måste ju släppa den här Jack and Coke som du kallar den. Så här, jag bara, okej då. Ja, ja, visst kan jag göra liksom så här. Och sen, ja, det är typ story.
Men det här med bi, alltså kanske bara lite bi, vad är det?
Nej, men jag,
jag är en tant.
Ja, men alltså han, jag hör ju inte vad han säger. För jag, vadå bi säger jag typ så här. Så jag själv undrar vad bi är. Alltså jag tänker ifall det är så här benzo. Men sen kom jag faktiskt på att när jag jobbade mycket som låtskrivare i Amsterdam, alltså nu vet inte jag, har inget belägg för det här. Jag jobbade mycket i Amsterdam och efter varje låtskrivarsession så gick jag alltid och satt mig på ett sånt här café. Och då minns jag...
Vad för café?
Men alltså...
Ett café som...
Weederia.
Ja, men typ liksom.
Gick du rökte på?
Nej, men jag gick där och satt och bara försökte ha lite vibe bland så här trevligt folk.
Det är ju lagligt i Amsterdam.
Ja, men inte i Sverige.
Inte i Sverige.
Nej, men jag går bara dit och för att, alltså, det är precis bredvid mitt hotell och jag sitter och renskriver mina anteckningar. Liksom.
Fått en helt annan bild av dig.
Alltså får man sitta på ett café?
Det får man.
Ta en drink.
Vad hände då? Vad var det du kom ihåg?
Och då minns jag att det står bi på så här, någon slags syra doppad bla 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 bla. Jag har ingen mer belägg för vad det är, för jag provade det aldrig. Så att,
nej, du var ju fullt upp med.
Renskriva mina anteckningar.
Ja, just det, precis. Precis. Men anteckningarna försvann för du rullade ihop allting i
precis.
Till en fet liten jävel.
P3, Sveriges Radio.
Vi sitter med Miss Li som ska iväg och knåpa på en låt som är svår att få till, verkar det som.
Ja, men precis. Jag håller alltid på att krångla med mina låtar väldigt mycket. Så att, och det här var krångligare än någonsin förut skulle jag vilja.
För du har fastnat?
Jag har fastnat. Och det sjuka är att jag ska göra den på Grammyskalan om 2 veckor. Så att, det börjar bli lite brådis.
Men jag tänker så här, du sitter här med 2 stycken musikaliska genier. Är det så att du vill ha hjälp?
Gärna, alltså, ni får jättegärna följa med.
Men ge oss
studion.
Underlaget då.
Ja, ni kan få det.
Nej, men vad har du då?
Ha, nu...
Ja. Det bara ger oss något litet sånt.
Okej, det här kom lite snabbt in på.
Ja, jag förstår.
Men, underlaget för problemen då? Alltså, nej, men egentligen så hade jag skrivit en text som var egentligen i slutet av låten. Som jag kände bara att det blev liksom bra. Det lät väldigt bra. Och kontentan är bra, men jag känner lite grann att om jag ska skriva om det här så känner jag att jag vill att det ska bli bättre. Hade en lite politisk twist, så jag kände lite grann att det är viktigt att jag får till det rätt, helt enkelt. Så om ni tänker att ni, om ni vill ha liksom låtskriva cred, får ni följa med mig hem till studion och lägga några
Don't mind if I do.
Lägga några bars.
Lägga några bars.
Okej, så du vill inte ge oss någonting nu som vi kan hjälpa dig att utveckla på något sätt?
Nej, det känns, alltså jag är för förvirrad själv just nu för att jag ska våga lägga ut det här i radion.
Men är du en liksom generellt en sån låtskrivare som så här nöter och blöter och saker kan ligga på is i åratal och sånt, eller är du liksom Dolly Parton som dunkar ut 9 to 5 på 12 minuter? Alltså hur brukar det gå fort?
Alltså ibland går det fort, som Oh Boy kom ju till jättefort och det tror jag man hör också. Alltså, men jag knåpar och knepar ganska mycket mycket faktiskt. Så att, ja, jag kan ju väga innebörder av en mening i all evighet. Liksom.
En sak som jag gillar med dig, som är så sympatiskt, det är för att du gör illa dig så mycket.
Du är en klumpedunk.
Ja, jag ramlar
jag
ganska mycket.
Det är otroligt sympatiskt. Det är liksom korsband som dras och det är framtänder som slås ut. Och är det för att du är klantig? Eller är det för att du är extremsportare typ?
Nej, men alltså, jag har försökt tänka på det här, för det är många som hör av sig till mig och frågar om jag har någon slags neurologisk grej jag behöver kolla upp då, att jag är klumpig och sådär vidare. Men jag tror att för i min vardag är jag ganska OCD-ig. Jag är extremt liksom. Alltså, allting måste ha sin plats. Jag är väldigt fyrkantig och så vidare. Så är jag redan som barn. Jag la alltid mina pennor i färgordning innan jag kunde göra läxorna och så vidare. Men så att när jag är på scen eller när jag är ute och festar eller du vet så här, då är det som att jag bara släpper precis allt. Alltså, och då finns det inga... Nej, men jag, alltså 100%. Alltså jag, och jag har ju alltid så här höga platåskor på mig dessutom. Just så att just ramla har ju verkligen blivit lite av ett signum för mig. Men det är verkligen någonting jag är lite klumpig. Men det kan vara så att jag har lite svårt att få in nyckeln i ett nyckelhål också, för att jag liksom, allting ska ske väldigt fort.
Just har du stage-divat någon gång?
Ja, men det har jag gjort.
Tar, och
jag
de, tar de emot dig? så, eller skingrar de sig?
Nu, jag försökte senast i sommar, alltså i Tyskland när vi gjorde de första åren på turné, då gick det stage dive. Det var väldigt så här, folk tog emot mig och man åkte runt liksom. Men, och när jag skulle till exempel i somras, för jag har väldigt många så här, unga tjejer som står längst fram, så jag brukar alltid ställa mig på kravallstaketet och mer lägga mig. Så tänker jag att nu ska de liksom skicka mig vidare. Men de bara puttar tillbaks mig. Så här, vad gör du liksom? Så att det, jag brukar inte komma så långt nu för tiden när jag försöker crowdsurfa.
Jag kan ju relatera till tvångstankar, för det har du ju också.
Alltså med, i allra högsta grad. Ja, hur visste du det?
Men en tvångstankekille känner igen en annan tvångstanketjej. Vad är det för tvångstankar du har då?
Oj, alltså jag har...
Rädda dem då?
Ja, nej men gud. Alltså jag måste knyta skorna i rätt ordning och så vidare. Jag måste alltid gå tillbaka och kolla om spisen är avstängd och så vidare. Men jag håller inte på tänder och släcker och så vidare. Men sängen måste vara bäddad och det måste vara på ett väldigt speciellt sätt. Mm. Och så här, jag kan också vara så här att typ... att sofforna får inte stå snett, eller du vet, en stol får inte stå, alltså jag, det är extremt tydliga linjer och rader för att min hjärna ska fungera liksom.
Och byts de här ur, men det är allt möjligt, det är skarvar och det är färger och det är jada jada med mera och dyligt, så att det är...
inte andas när man ser en ful och sånt.
Nej.
Det måste vara jobbigt att sitta framför mig just nu.
Nej, det är absolut inte
det jag som är problemet. Jag menar,
utan det, nej, men det kan ju vara vad som helst. Det där har vi gått igenom många gånger här i programmet. Men jag kan, det kan man ju känna igen sig i, men, och att det byts ut allt eftersom.
Ja, men så är det ju i perioder. Och sen så lättar det väldigt mycket. Jag skulle vilja säga att jag hade... Det blir väldigt mycket starkare under ett år när jag har väldigt mycket jobb. Så här mycket värre.
Just det.
Förra året hade jag lite av ett sabbatsår. Och jag sa i slutet av året att jag faktiskt inte hade haft någon ångest på hela året. Vilket det är ju lite sorgligt att jag också förknippar en del ångest till min offentliga person och mitt jobb. Men gör du det?
Men det måste ju vara utmattande ju att jobba med och prestera liksom kultur som någon ska tycka om. Det är ju inte konstigt att man mår piss emellanåt.
Nej, men sen så bryr jag inte mig om folk alla inte tycker om. Alltså det finns inte en artist i hela världen som alla tyckte om.
Bob Marley, alltså, men
Ja, men alltså, det finns många som är helt fantastiska, men det är ju bara så. Det kan vi inte göra någonting åt. Alltså, alla som hör min musik eller ser mig kommer ha en åsikt. Och sen så var det ju lite så här, jag kommer ihåg när jag satte mig i min bästa kompis bil när jag var liten, och så han satte alltid på Walk of Life. Och jag kommer ihåg att jag var så här, bilen var varm och vi åkte iväg och jag tyckte den där låten var fruktansvärd. Och nu älskar jag Dire Straits. Alltså jag älskar Dire Straits, men varje gång jag alltså sätter mig alltså och lyssnar på den där låten, då kan jag minnas den där känslan.
Men vad sjukt, för exakt den låten har jag också, alltså ser jag också till så, alltså varm och icke AC-bil utan
Volvo
säkert, och sen så bättre en småbarnsförälder som inte har servo på ratten som blir irriterad för att ska parkera. Och så ska man sitta där varm. Den är fruktansvärd på grund av den erfarenheten. Du, Miss Li, det var ju väldigt härligt att ha med dig att göra. Tack så mycket för att du kom till morgonpasset.
Tack själv. Nu var du snabb.
Ja, det är så jag arbetar.
Jäklar.
Här kommer den. Walk of Life, Dire Straits. Ja, det här ger oss ångest. Oh, bara nu.
Fast den är ju bra.
Ja, fast jag associerar fortfarande det där med
Satan bilen. Som swingar lite bättre i och för sig. Men ja, here we go.
P3, Sveriges Radio.
Kul, piggar upp.
Verkligen.
Nu är jag ledig resten av veckan. Då slipper du mig.
Alltså, vad ska du hitta på?
Jag ska jobba med en annan sak.
Ja, kul.
Ja.
Något annat.
Bara. Något annat bara.
Ja, okay.
Ja, exakt.
Men det var kul att ha med dig att göra i alla fall.
Ja, men so long suckers.
Ska du på någon festival i sommar?
Nej.
Finns det ingen vuxenfestival?
Jo.
Det låter porrigt.
Adult festival.
Ja, men som, ja.
Porrmässa.
Ja, det är fortfarande tråkigt att Uppsala inte har tagit tag i det som vi har gett dem världens
Röbo
bästa idé.
Röbo kommunrave.
Ja, Röbo kommunrave.
Det är för oss.
Det var någon som skrev till mig på Instagram. Det var i alla fall så här att vet du vad det här mig typ ante. Det var att Uppsala, ingen av krogarna i Uppsala ansökt om tillstånd att få servera öl under matcherna i fotbolls-VM. Jag bara okej. Okay, all right. Alltså point made lite grann.
Vet du vad det är dig?
Point made.
Ja.
Alltså så här, kom, alltså upp, ryck, ta tag i någonting. Gör någonting.
Verkligen.
Ni är Sveriges fjärde största stad och ni agerar liksom så här, Vänge kommer komma förbi er snart. Mm. I'm just saying. Vi har gett er jättebra idé.
Verkligen.
Röbo kommun rave.
P3, Sveriges Radio.